Okej. Det här är min fantastiska kollega och vän då, Brita Storlund. Och hon har en magister i utvecklingspsykologi och en magister i mänskliga rättigheter. Bara så ni vet om vem hon är. Hon är väldigt duktig och en stor tillgång för människovärde.
Tack Sissi. Hörs jag?
Ett tack till eller?
Ett tack till. Nu känns det som att någonting hände. Ja, tack för presentationen Sissi. Och som alla redan vet vid det här laget så har jag min bakgrund i Finland, vilket avslöjas så fort jag öppnar munnen. Och har bott 16 år då i Uppsala. Och nu ska vi alltså prata om surrogatmödraskap. Är det välvilja eller exploatering? Surrogatmödraskap är ju inte tillåtet i Sverige. Men det är inte straffbart heller att ingå surrogatavtal utomlands. Och enligt ett reportage i SVTs Uppdrag granskning 2018 så var det faktiskt fler barn som kom till Sverige efter att ha fötts genom surrogatmamma utomlands än som kom genom utländsk adoption. Och kändisar som Cristiano Ronaldo, Kim Kardashian, författaren och tv-personligheten Dave Rubin är några kändisar som har skaffat barn med surrogatmamma och som gjort att det har blivit mer känt också. Och i media så framställs ju bara en glansbild av lyckliga föräldrar med en bebis i famnen. Trots att det i bakgrunden finns mycket mörker och sorg och smärta bland de som inte alltid syns. Och naturligtvis här också, vi har ju ingenting emot enskilda föräldrar som har skaffat barn genom surrogatmamma. Och vi har djup förståelse och respekt för den sorg som barnlöshet kan innebära. Och förstås har vi heller ingenting emot barn som har blivit till genom surrogatmamma. De är lika värdefulla och unikt skapade av Gud som alla andra. Det är själva företeelsen surrogatmamma, surrogatmödraskap som vi är emot eftersom vi anser att det är inhumant både mot barnet och surrogatmamman och skrämmande likt människohandel. Vad är då surrogatmödraskap? Jo, det är att en kvinna, hon är gravid och föder barnet åt ett annat par eller en ensamstående förälder. Och är det mot betalning kallas det kommersiellt. Och är det utan betalning där enbart ersättning för kostnader ingår så är det altruistiskt. Och i Sverige så är alla politiska partier negativa till den här kommersiella varianten eftersom man anser att kvinnor och barn behandlas som en handelsvara. Men positiva till altruistiskt surrogatmödraskap, alltså utan betalning men bara ersättning för kostnader, så är Moderaterna, Liberalerna och Centern och Miljöpartiet är lite fram och tillbaka där. Och det vanligaste är ju att ett befruktat ägg från en utomstående äggdonator implanteras i surrogatmamman och inte hennes eget. Och den utomstående äggdonatorn så kan ju också vara den beställande mamman. Och surrogatmamman har alltså oftast ingen biologisk koppling till barnet. Och tanken bakom är då att hon inte heller ska kunna ha några juridiska anspråk på barnet. Svenska agenturer, där jag tror att Nordic Surrogacy är den vanligaste och största. De var först i alla fall i Sverige. Så de kräver att den beställande pappan och barnet juridiskt ska kunna kopplas till varann. Så de förmedlar inte avtal där en utomstående spermadonator behövs. Utan den beställande pappan så måste också vara spermadonator. Och dessutom så får ju könsceller, alltså sperma eller ägg, inte föras utanför Sveriges gränser. Så den här spermadonationen så då måste beställande pappan göra utomlands. Och det var Sverige. Men beroende då på olika länders lagstiftning så är det åtminstone teoretiskt möjligt att sex vuxna kan vara inblandade i att det här barnet blir till. Det är äggdonator, spermadonator, Beställande mamma, beställande pappa, surrogatmamma. Och i vissa länder så räknas surrogatmammans man som vårdnadshavare fram tills den här juridiska processen då för det beställande paret är slutförd. Och hittills har det ju alltid varit en självklarhet att det alltid är den födande kvinnan som är mamman. Det har inte varit aktuellt liksom att man har behövt fastställa moderskapet. Medan det ju ganska länge har varit möjligt att fastställa faderskapet då i de fall det har varit oklart vem pappan till ett barn är. Men vid surrogatmödraskap så måste den beställande kvinnan göra en närstående adoption. Även i de fall där det är hennes eget ägg som har använts, så hon alltså är biologisk mamma till barnet. Och därför anser ju många kritiker till surrogatmödraskap att den här företeelsen är ju som en attack på själva moderskapet. Den beställande mamman har ju fått samma roll som pappor alltid har haft, nämligen att stå bredvid den gravida och födande kvinnan. Och just det också att den födande kvinnan genast lämnar bort barnet är ju också väldigt främmande för vad vi känner som moderskap. Och exempel på länder då där kommersiellt surrogatmödraskap är tillåtet så är ju Ukraina, Ryssland, vissa amerikanska delstater, Nepal, Kambodja, Mexiko, Colombia, Nigeria, Georgien, Kenya, Ghana. I Thailand och Indien så förbjöds det här omkring 2014 på grund av olika skandaler som hade kommit fram. Men det finns lite olika åsikter om hur bra det här förbudet fungerar. Och altruistiskt surrogatmödraskap är tillåtet i Storbritannien, Nederländerna, Danmark och Portugal. Och innan jag går igenom de olika riskerna för alla inblandade parter så ska jag först redogöra för skillnaderna mellan surrogatmödraskap och adoption. För det verkar vara ett ganska vanligt missförstånd. Många tror att det här är samma sak. Och man menar kanske också att eftersom vi inom pro-life-rörelsen är mer positiva till adoption än till abort så borde vi vara väldigt positiva också till surrogatmödraskap. Men det finns faktiskt viktiga skillnader. En skillnad så är att det vid adoption handlar om ett barn som redan finns och som av någon tragisk anledning då behöver en ny familj. Och det är alltså barnets behov som är utgångspunkten. Och blivande adoptivföräldrar måste ju också genomgå en utbildning och lämplighetsprövning innan de blir godkända. Vid surrogatmödraskap så är det istället vuxnas behov som är utgångspunkten. För det finns ju fortfarande inget barn. Utan istället så är det vuxna parter som ingår ett kontrakt. Där man på förhand avtalar om att i framtiden producera ett barn. Och det är surrogatmamman som ska göra lämplighetsprövning. Medan de beställande föräldrarna då främst behöver ha mycket pengar. Och både vid adoption och surrogatmödraskap så utsätts ju faktiskt barnet för en separation som är traumatisk och som kan påverka barnets utveckling långt fram i tiden. För den här anknytningen mellan mamman och barnet så börjar ju redan under graviditeten. Barnet börjar känna igen mammans hjärtslag, lukt, beröring och så vidare. Rösten, men blir abrupt och permanent åtskild från henne strax efter förlossningen. Och anledningen till att ett barn sätts på sin mammas bröst efter förlossningen så är ju inte för att skapa en anknytning utan för att en anknytning redan finns som barnet då ska få känna trygghet av. Och då att istället utsättas för en separation så är ju inte oproblematiskt, vilket även studier då med adoptivbarn har visat. Och adoptivföräldrar är ju medvetna om att de får ett barn som har en separation bakom sig. Och de är ju överlåtna till att reparera det här traumat. Och visst, samma överlåtelse finns säkert också hos beställande föräldrar vid surrogatmödraskap. Men skillnaden är ju att de har ju från första början varit med och planera åt det här barnet att det ska separeras från surrogatmamman. Och förespråkare för surrogatmödraskap så hävdar jag att de här barnen är de mest efterlängtade och älskade av alla, för att föräldrarna har ju redan genomgått troligtvis då alla andra försök att skaffa barn, inklusive försök att adoptera. Men alla andra försök har misslyckats. Så surrogatarrangemanget är kanske det allra sista de tar till. Men räcker det för barnet att veta att de är efterlängtade och älskade om de ändå får kämpa med psykiska men av den här separationen? Och tänk om de inte har möjlighet att spåra sitt ursprung i de fall då till exempel äggdonatorn kanske är anonym. Och alla har vi säkert sett program där adoptivbarn har letat efter sina biologiska föräldrar när de har blivit vuxna. Och när de har hittat dem så sänger de så gott som alltid samma sak. Att det är en pusselbit i livet som har saknats och som har fallit på plats. Och de har levt med som ett sorts tomrum i sitt liv. Som ingenting egentligen har kunnat fylla, fast de har haft den bästa uppväxten med kärleksfulla adoptivföräldrar. Och samma sak gäller ju sannolikt också då för barn som har blivit till genom surrogatmödraskap. Men för dem kan det ju som sagt vara svårare att spåra sitt ursprung, eftersom det kan finnas så många inblandade som bara vissa kanske är anonyma. Det är vad det är. Och till sist också betalningen. Det kostar mycket att adoptera barn. Men pengarna handlar ju mer om den här juridiska processen, om jag har förstått det rätt. Att föräldrar som adopterar bort sitt barn så får ju inte betalt. Men vid surrogatarrangemang så betalar ju de beställande föräldrarna pengar för att en surrogatmamma ska producera och leverera ett barn åt dem. Och då kommer vi in på alla de här riskerna, och vi börjar med äggdonatorn. Kvinnan producerar ju normalt 1-2 ägg per månad under sitt fertila liv. Men eftersom man då vid äggdonation vill säkerställa sig om att man ska lyckas med en graviditet, så vill man ju att kvinnan producerar fler ägg. Och för att det här ska vara möjligt så måste ju kvinnan genomgå starka hormonbehandlingar, vilka i sig inte är riskfria. Det kan leda till överproduktion och kraftigt förstorade äggstockar. Och i en amerikansk dokumentärfilm om just äggdonation, den heter Exploitation, och den finns fritt att se på YouTube. Där hade äggdonatorerna råkat ut för biverkningar som viktökning, kramper, illamående, kräkningar och allvarliga sjukdomar också som stroke, blödningar, bröstcancer, infertilitet. Och det kan jag säga också, just de här äggdonatorerna, ingen hade vetat om de här riskerna på förhand, utan fast de hade gjort egna efterforskningar så hade de inte hittat att det fanns några stora risker. Surrogatmamman då? Surrogatgraviditeter räknas ju som högriskgraviditeter, eftersom det oftast är ett donerat ägg från en annan kvinna som implanteras i surrogatmamman och inte hennes eget. Och på grund av det här så ökar ju risken för graviditetsdiabetes, högt blodtryck och för tidiga födslar. Och det är ju också vanligare med fostervattenprov, eftersom beställande föräldrar vanligtvis vill ha ett friskt barn. Och det innebär ju en viss förhöjd risk för missfall också de närmaste veckorna efter provet. Och det kan också hända att surrogatmamman mot sin vilja pressas till abort ifall det upptäcks någon avvikelse på barnet. Och både i USA och Storbritannien så har det faktiskt hänt att surrogatmamman utan att veta om det också har blivit gravid med sin egen man. Och de har alltså lämnat bort familjens eget biologiska barn utan att veta om det. Och fallet i USA, det skedde 2016 någonting, och det slutade ju lyckligt med att paret fick tillbaka sin son. Men det var en hel del juridiskt bråk, och under den processen så hade den här pojken försummats. Och han hade fortfarande då anknytningsproblem då när den här intervjun med dem gjordes. Och paret i Storbritannien, de fick inte tillbaka sin son. Och det skedde 2004. Och de ansåg ju inte heller att de hade råd att driva den här rättsprocessen för att få honom. Och de sa i en intervju förra året då att de kan bara hoppas att han själv söker upp dem när han då 2022 blev myndig. Sen har surrogatmammor tvingats lämna bort barn till olämpliga föräldrar, trots att allvarliga saker då som missbruk, våldsamt beteende hos beställande föräldrar har liksom uppdagats under graviditetens gång. För en lämplighetsprövning görs ju som sagt inte innan med de beställande föräldrarna. Och en 28-årig ensamstående man från Japan så fick genom ett domstolsbeslut 2015 vårdnaden om ett barn trots att han redan hade minst 13 som han hade fått och troligtvis genom surrogatmödraskap också. Och som en parentes i just det fallet så surrogatmamman som var från Thailand och hon visste inte ens om hon enbart var surrogatmamma eller hade hon också varit äggdonator. Det kände hon inte till. Och sen mental ohälsa. Studier har visat att surrogatmammor i högre grad än andra gravida kvinnor lider av depression. Det är förstås påfrestande att vara surrogatmamma eftersom de knyter ju också an till det här barnet. Men de vet att de kommer att tvingas lämna bort det. Och de står ju ofta också i ett sorts underläge i förhållande till både agenturen och beställande paret. Och inte sällan så blir ju en kvinna surrogatmamma för att hon har något akut ekonomiskt behov. Och ibland, beroende på kontraktet, så kanske hon inte ens får bo hemma med sin egen familj under graviditeten utan på något särskilt boende. Och just det här hormonet oxytocin så utsöndras under förlossningen och det bidrar ju till att ytterligare stärka det här bandet, känslomässiga bandet mellan mamman och barnet. Men relationen bryts genast efter förlossningen. Så det är förståeligt att surrogatmammor ofta säger att det går inte en enda dag utan att de tänker på det här barnet som de har lämnat bort. För barnet finns ju också de egna riskerna. Baby Gammy är ett känt fall. Gammy föddes 2015 av en thailändsk surrogatmamma till beställande föräldrar i Australien. Och när Gammy under graviditeten då konstaterades ha Downs syndrom så ville beställande föräldrarna inte längre ha honom. Och de krävde att han skulle aborteras. Surrogatmamman vägrade på grund av sin buddhistiska tro. Och det slutade med att beställande föräldrarna hämtade bara Gammys tvillingsyster. Och Gammy stannade hos surrogatmamman. Och den här surrogatmamman försökte faktiskt genom domstol få vårdnaden även om tvillingsystern. Men det lyckades inte. Så det här speciella bandet som ju finns mellan tvillingar så bröts ju också. Baby Manji föddes 2008 av en surrogatmamma i Indien. Och beställande paret var från Japan. Men innan Manji föddes så hann de skilja sig. Och eftersom beställande kvinnan då inte hade någon biologisk koppling till Manji så ville hon inte längre ha henne. Och det fanns således tre så kallade mammor. Äggdonator, surrogatmamma och beställande kvinna. Och samtidigt ingen. Så Manji var juridiskt moderlös. Beställande pappan som också var spermadonator och alltså biologisk pappa till Manji. Så ansågs ju först inte ha någon rätt till henne eftersom hans hemland Japan då inte tillät surrogatmödraskap. Och enligt indisk lag där Manji föddes så fick han inte adoptera henne eftersom ensamstående pappor inte tilläts adoptera. Och i strid med barnkonventionen så levde ju Manji som statslös under rättsprocessen som följde innan pappan faktiskt då till slut fick ta hem henne till Japan. Baby Bridget är ett annat känt fall. Hon föddes 2016 av en surrogatmamma i Ukraina. Surrogatmamman väntade tvillingar och de föddes redan då i vecka 25. Och den andra tvillingen dog. Och Bridget överlevde, men på grund av att hon fötts så tidigt så misstänkte man ju att hon antagligen skulle ha funktionsnedsättningar. Hon vägde bara 800 gram när hon föddes. Och därför så ville ju det här beställande paret då, som var från USA, inte längre ha henne, utan de ingick ett nytt surrogatavtal med en annan agentur. Och Bridget, hon levde som statslös i 3 år innan hon fick medborgarskap i Ukraina. Och hon bodde på barnhem tills hon var i 6-7 års åldern. Och då var det faktiskt en kristen familj som hade läst om henne i media som fick adoptera henne och hämta hem henne mitt under coronapandemin. Och sen, för att överhuvudtaget få bli surrogatmamma, så måste man ha fött minst ett eget biologiskt barn. Och därför finns det alltid syskon med i bilden som också påverkas av separationen från det här nyfödda barnet. I det här samma reportage då som Uppdrag granskning hade 2018, så hade sonen till en surrogatmamma i Ukraina uttryckt att mamma sålde bebisen. Och vad händer inom det barnet? Det kan ju leda till en rädsla också att man själv ska bli såld. Och vad får de med sig för människosyn in i vuxen ålder? Och just det här också som jag tidigare nämnde, att de i vissa fall måste de också leva separerade från mamman under tiden hon är gravid. Och de beställande föräldrarna då, det finns risker även för dem. De kan till exempel mista vårdnaden. Och det beror lite på hur lagstiftningen ser ut. Men surrogatmamman kan i vissa länder ha rätt till vårdnaden i en eventuell vårdnadstvist. Och både i USA och Storbritannien så har det hänt att beställande föräldrar har varit tvungna att lämna tillbaka barnet. Med all den smärta som det innebär. För att inte då tala om otryggheten för barnet som utsätts för ytterligare en separation och byte av miljö. Det finns föräldrar som har lurats av agenturen att surrogatmamman väntar ett barn trots att hon väntar fler. Till exempel i Indien hade beställande föräldrar lurats av agenturen. Föräldrarna hade fått besked att surrogatmamman var gravid med ett barn fast det var tvillingar. Och föräldrarna hämtade alltså hem bara ett barn utan att veta om att det fanns ett tvillingsyskon som adopterades till andra familjer. Sen trauma vid surrogatmammans död. Ett beställande par i Kalifornien i USA så skaffade ett andra barn med samma surrogatmamma. Det hade utvecklats en vänskap mellan dem och den första surrogatgraviditeten hade faktiskt gått bra. Men i januari 2020 så dog surrogatmamman av komplikationer med graviditeten. Och det var i slutet av graviditeten så barnet överlevde. Och för det beställande paret så blev det ju det här en traumatisk upplevelse. Den kvinna som hade gett dem 2 barn så hade själv betalat med sitt liv. Och hennes egna barn hade mist sin mamma. Och vid en intervju 2 år senare då med den döda surrogatmammans man, så berättade han att det beställande paret fortfarande gick i terapi på grund av händelsen. Och naturligtvis den största tragedin vid hennes död var ju förstås framförallt hennes egen familj. Men beställande föräldrarna drabbades också hårt. Och sen hösten 2022 hade Uppdrag granskning ett reportage från Sverige om barn som blivit till genom utomstående spermadonatorer och som letade efter sina biologiska pappor. Och det framkom att sjukhuset i Halmstad hade använt spermier utan tillstånd. I 2 av fallen hade spermadonatorerna då inte varit där för att donera sperma på det sättet, utan de hade tillsammans med sin egen fru sökt hjälp då på en fertilitetsklinik. Och enbart för det enda målet, för att skaffa barn liksom inom det egna äktenskapet, hade de lämnat sperma. Och sjukhuset hade ingen förklaring till hur det hade kunnat hända. Och det här hade ju skett då för kanske runt 30 år sedan. Så man vet inte, hade det skett med misstag eller av medvetet? Eller... Och även om de här händelserna inte handlade om surrogatmödraskap, så kan man ju i alla fall fråga sig om det här kunde hända i Sverige. Vad har vi för garantier att motsvarande inte kan hända när den beställande mannen då lämnar sperma utomlands vid ett surrogatarrangemang. Och en lite liknande skandal så uppdagades ju också i Grekland i somras. Där fanns både barn födda av surrogatmamma på ett sjukhus som beställande föräldrar då från Australien inte kunde hämta för innan en massa DNA-tester skulle göras. Och frysta embryon som de inte visste varifrån de kom egentligen. Så det där är en pågående skandal i Grekland. Men, precis som Sissi också var inne på, har inte en vuxen kvinna rätt att bestämma vad hon vill göra med sin kropp? Vilka risker hon tar med sin kropp? Ja. Okej, ingen fara. Dessa argument så saknar ju barnperspektivet. Och bortser ju från att barnet kommer att utsättas för en traumatisk separation. Och som sagt, för att överhuvudtaget få bli surrogatmamma så måste kvinnan först ha fött minst ett biologiskt barn. Så det finns alltid syskon med i bilden som påverkas. I uppdraggranskningsreportage så var det också vanligt att pengarna som skulle rädda surrogatmamman och deras familjer från olika trångmål. Så de tog slut ganska snabbt. Och då såg de ingen annan utväg än att ingå ett nytt surrogatavtal. Och beroende på hur kontraktet ser ut så kan vissa surrogatmammor då tvingas bo på särskilda hem. Åtskilda från sina familjer under graviditeten. Och det finns kontrakt som styr vad surrogatmamman får och inte får äta. Att hon inte får lacka naglarna och så vidare. Så mycket för rätten till sin kropp alltså. Och är det inte bara bra då att samkönade par också har möjligheten att bli föräldrar? Och då handlar det ju oftast om män. Eftersom samkönade par där båda är kvinnor inte är beroende av surrogatmamma på det sättet. En brittisk debattör som heter Gary Powell. Han är själv homosexuell och arbetar aktivt för ett globalt förbud mot all form av surrogatmödraskap. Han säger att han som homosexuell man inte vill användas som ett slagträ i en politisk debatt som handlar om kränkning av kvinnor och barn. Och han hävdar dessutom att möjligheten att bli föräldrar genom surrogatmödraskap ändå bara gäller de allra rikaste samkönade paren. Och sen får man ju inte förutsätta heller att alla samkönade par har samma åsikt i den här frågan. För det har de ju förstås inte. Och i Storbritannien, där enbart altruistiskt surrogatmödraskap är tillåtet, så hade dessutom framkommit att omkring 500 000 brittiska pund har betalats även för dessa. Fast det enbart ska handla om kostnader. För det måste ju vara mycket svårare förstås att hitta någon som är villig att ställa upp altruistiskt som surrogatmamma, särskilt till främlingar. Och enligt den här svenska journalisten Kajsa Ekis Ekman, som har skrivit böcker om det här med surrogatmödraskap och är väldigt också kraftigt emot det. Så hon säger att det är endast 0,2% av alla surrogatmammorna som där en syster är surrogatmamma då till den beställande kvinnan. Så den kommersiella varianten kommer nog ändå alltid att vara mer attraktiv för de som har råd. Och det var i stort sett allt jag hade, men tills jag vill bara upprepa det att vi har förståelse för den här smärta med barnlöshet. Och vi har ju ingenting emot varken föräldrar eller barn inom den här surrogatindustrin, utan barnen är unikt skapade av Gud och har samma mänskliga värdighet som alla andra. Det är som sagt själva företeelsen surrogatmödraskap som vi är emot. Tack för att ni har lyssnat och jag tror vi har tid för frågor även här. Ifall det har dykt upp någonting.